Hej och välkommen till kyrkpodden Kristianstad som sänds av Svenska kyrkan. Jag heter Karin Skilborg och den här gången har jag besök av Liselott Spåre och Oskar Varenhed. Liselott Spåre är pastor i Ekumeniakyrkan och tvåbarnsmamma. Du arbetar just nu med barn och familj och konfirmander på en regional nivå inom Ekumeniakyrkan. Och när du inte jobbar så är du med familjen mycket. Och gillar att köra runt i skojiga bilar. Och just nu handlar det om en Mini Cooper Cab. Välkommen!
Tack!
Och Oskar Varenhed, du började i kyrkan som konfirmand. Och blev kvar och fortsatte som konfirmandledare sen.
Stämmer.
Och nu så här 10 år senare så finns du här i Skunk som är Svenska kyrkans unga i Kristianstad. Och när du inte är i kyrkan så pluggar du och är ingenjör, elingenjör. Som du håller på att vidareutbilda dig nu också.
Jo.
Och du brinner för smarta hem.
Absolut.
Välkommen.
Tackar.
Jag tänkte att ni två skulle få reflektera och fundera lite kring den här helgens evangelietext. Och då är den från Matteus evangeliets 11:e kapitel och verserna 12-19. Och där står det så här. Jesus sa till folket: sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelse. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker. Och då säger man: han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker. Och då säger man: se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Liselott, vad väcker den här texten för tankar hos dig?
Ja, först så är det ju egentligen men också ganska mycket frustration. Alltså, själva utgångspunkten är ju hoppet. Himmelriket är på gång liksom. Det händer någonting. Det är bra. Men sen är det här sorgliga att när någonting bra är på gång så försöker några att liksom rycka till sig det, använda det, utöva makt kanske. Och just det här med att vad man än gör så blir det inget bra i fortsättningen på texten där. Jag tänker det om man ska försöka förändra någonting eller ett väldigt vardagligt exempel är ju från när man ska laga mat hemma och så frågar man barnen: vill ni ha ris eller pasta? Och så säger de: pasta då. Ja, kokar man pasta och så kommer de ut i köket och: nej, fel sorts pasta. Och då spelar det ingen roll vad man gör. Men det finns ju någonting positivt där. Ändå, trots detta.
Jag känner väl mest att, om man ska koppla det lite till vardagslivet, det som du säger, att oavsett lite vad man gör så räcker det inte alltid till. Utan att man försöker vara till lags till människor. Och göra det bästa som kan vara anpassat till den personen. Och sen säger de ändå att det är inte tillräckligt eller att man ändå gör fel. Det är väl det jag mest tänker just andra stycket där. Med när de sjunger och det. Att olika perspektivet de försöker vara till lags till båda sidorna. Men oavsett vad man gör så räcker det inte riktigt till.
Ja, men och lite tänker jag då kanske att man kan ju faktiskt inte vara alla till lags. Och hur viktigt det är att veta någonstans varför man gör som man gör. Mm. Vad man har för drivkraft. Och då kanske man är mer motståndskraftig mot just den här kritiken. Att ja, men varför gjorde du inte så här? Eller varför gjorde du inte mer? Eller? Jag vet inte.
Jag tänker lite, vad gör det med ditt egenvärde? Mm. Och du pratade, det spelar ingen roll vad man gör. Och du, Liselott, du pratade om hoppet också.
Ja, du får ju jättegärna utveckla lite mer med hoppet där, hur du tänker på den biten. För det är väl lite intressant aspekt.
Jag tänker att just det här Jesus säger att sen Johannes döparens dagar så tränger liksom himmelriket fram. Liksom. Någonting är på gång och det är någonting som är oberoende av mig som människa. Det är någonting positivt som är på gång och det, allting är liksom inte upp till mig.
Mm.
Sen är det ju här jättesvårt, men på något sätt att kunna vila i vetskapen om att Gud har någonting på gång som inte jag har makten över eller som inte jag behöver hålla i mina händer helt liksom.
Mm.
Och det tänker jag är hoppfullt.
Mm.
Alltså dels för mig som person men också för... Ja, för världen liksom, att Gud har något på gång.
Nej, men liksom veta att någonting kommer hända och att det kommer bli bra och lösa sig. Är det lite så du menar?
Ja, och att jag inte är utlämnad eller att vi inte är utlämnade till oss själva. Utan att vi får vara med i Guds rikes... utbredande eller vad man ska säga, hur man uttrycker det och vad det nu innebär liksom.
Tänker att vi sätter på ett musikstycke och funderar lite.
Mm.
Nu lyssnar vi till Johann Sebastian Bachs tredje sats ur Pastoral, framförd i Heliga Trefaldighetskyrka av organist Kalle Engqvist. Oskar, jag funderar lite på det här med att det spelar liksom inte så stor roll vad man gör. Det blir fel hur man än gör. Och jag tänker i din roll som konfirmandledare. Hur känner du kring det? Och du är ju en förebild som den unga ledare du är.
Absolut. Det är väl mer att när man har hand om konfirmander och unga ledare, eftersom man är lite äldre de andra unga ledarna. Och då får man väl ta en lite mer ansvarsfull roll och visa med gott förexempel och omdöme att det är liksom så här vi samarbetar och jobbar inom kyrkan. Och sen kanske man, när man är hemma, har man en helt annan roll som kan vara mer avslappnande utifrån liksom alla situationer när man är med olika människor, att man har olika roller i livet. Där det är lite som att ha olika masker på sig. Att man behöver kliva in i den rollen och vara den personen just där och då.
Känner du igen det här med att, jag tänker, Jesus här är ju väldigt, han, ja, det är ju lite fuskigt för han är ju Gud. Men blir ju anklagad för massa, att han umgås med fel människor och gör på fel sätt och så. Men kan du känna igen dig i det när du är med konfirmander, att bli nervös för att bli anklagad för att bete sig fel eller göra fel utifrån ett, vad kyrkan, vad man borde göra i kyrkan och inte?
Nej, men det är självklart att man ibland känner sig nervös över att man ska göra fel eller inte föregå med gott exempel till konfirmanderna. Sen finns det ju alltid de konfirmanderna som vet tidigare fall och sagt liksom, nej men han är bara sån här, för att man kanske känner dem privat. Men det är det jag vill komma till, att när man är med kyrkan så har man ju ändå lite mer ansvar. Och då är du kanske inte den här roliga, skojiga typen som man är hemma kanske. Utan att man tar det lite mer seriöst, för att det är ungdomar som vi har hand om och man ska ändå föregå med gott exempel. Visst, det ska man privat också. Men där har man ändå en specifik roll och en väg du ska visa vart de vill gå och vad de själva vill välja.
Och jag tänker, det är ju en sak, i kyrkan förväntar man sig, konfirmanderna förväntar sig ju att vara på ett visst sätt. Men i skolan då?
I skolan är det väl mer avslappnat, men samtidigt så har ju folk alltid förväntningar på en. Att man ska klara av grejerna och att man ligger på samma nivåer. Och det finns väldigt många, till exempel i klassen, som inte håller de nivåerna. Och ibland är det liksom folk som viskar bakom ens rygg att man har inte nått upp till de kraven i skolan och att man ligger efter och sådana grejer. Och det är ju inte särskilt snällt, men man försöker ändå hålla en bra fasad och att man ligger framkant och sådana grejer. Så det är alltid folk som klagar på en, oavsett vart man ligger i skolan, så finns det alltid någon som tycker något.
Nu, Liselott, hur tänker du?
Ja, jag tänker när du berättar det här, att det handlar ju också mycket om att vara ärlig och att hitta sig själv liksom i relation till, du säger, de här olika rollerna och förväntningarna som finns. Att hitta en slags grund, ett grundjag som man kan stå för. Och då riskerar man ju alltid såklart kritik, men att man vet liksom, ja men det här är jag liksom. Det här är jag bra på, det här kan jag inte så bra, det här vill jag göra. Det här vill jag åstadkomma. Hur tänker du? Känns det som du har många olika roller som kommer i konflikt med varandra?
Jag känner väl att jag är ganska bekväm i mig själv. Väldigt öppen person. Men jag har väl en sida där jag försöker vara till lags. till ganska mycket människor. För att jag vill dem väl. Och sen råkar det bli fel ibland. Även om man menar väl. Mm. Men jag känner väl själv att jag brukar ha en ganska bra bas som jag står på och visar vem jag är.
Jo, jag tänker att den intentionen att vilja väl är ju väldigt bra liksom, för att vi alla gör ju fel. Liksom. Mm. Vi tänkte att det skulle bli på ett annat sätt. Eller det uppfattas på ett annat sätt. Det är också svårt att veta hur människor uppfattar vad de ser. Liksom.
Jo, precis.
Och vad vi vill förmedla. Liksom.
Mm. Nej, men det är som i skolans exempel där, att vi har ju vissa kompisar i klassen sånt som hela tiden ligger på det. Men jag har klarat dessa uppgifterna och jag är liksom kan detta. Men sen vet man egentligen hur det ligger till i bakgrunden, för att man känner dem på en annan nivå när man är med dem själv.
Mm.
Så liksom berättar de att den här tentan gick inte så bra. Jag har lite problem med detta. Men när man är flera stycken i grupp så är det liksom, nej men det var ju det lättaste som fanns och jag klarade det här. Och sen sitter de på kvällarna hemma och pluggar för omtenta och sådana grejer. Men att inte våga visa det för de andra var sig själv.
Nej, och det handlar kanske också om en mognadsfråga eller och en trygghetsfråga i sig själv och i liksom hur man relaterar till världen runt omkring. Jag tänker mig, som Jesus då, som du säger, kan ju vara lite fusk då, men, men just att göra det här därför att jag vet varför liksom.
Mm.
Det är de här människorna som behöver mig här och därför jag gör detta. Och det kan ju vara, det är ju en utmaning till oss.
Absolut. Och sen beror det väl på lite var någonstans i livet man står också. Och man kanske har haft en kämpig period och då vill man att det ska se ut ändå som det är bra och lite fasad på det. Medans det kanske är en helt annan bakgrund. Och sen har alla olika bakgrunder och svårigheter att bemöta.
Mm.
Men man kanske vill se ut på ett annat sätt och försöka uppnå det. Men man har en fasad tills man kanske kan uppnå det.
Ja, men och jag tänker att det finns ju alltid en anledning till varför man gör som man gör. Och det här med att man inte liksom försöker låta bli att döma människor.
Mm.
Som kanske ändå har någon slags god intention. Eller har förutsättningar som gör det svårt att få ihop tillvaron. Liksom.
Mm.
Och då behöver man ju inte någon som påpekar det där. Utan kanske någon mer som pushar och stöttar.
Absolut.
Det är lite här ödmjukhet och omtanke i julens tecken på något sätt. Vi vet inte vad vi går igenom och varför vi gör som vi gör alla gånger. Men att vi får stå upp för dem vi är och där vi tror på.
Mm.
Lite så, och våga. Och kanske hjälpa varandra som du pratade om när du dina kompisar, klasskompisar som kanske inte har gått så bra men på tur man hand att man får stötta och liksom göra dem trygga i att det är okej.
Okay. Ja. Ja, men hjälpa till lite att vi behöver inte vara liksom i en stor grupp idag, bara du och jag kan liksom sitta och gå igenom detta.
Ja, jättefin. Tack för ett gott samtal.
Tack själv.
Tack så mycket.
Och nästa vecka får vi lyssna till ett samtal mellan Margareta Arvidsson och Ian Fernheden.